Så var jag för... da, 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 ja, det är så det gungar. Ja. Di, da, da,
da, di, da, da. Kanske var så han satt där när ja, han väntade där, på halsmandeloperationen. Ja. Hej Johan.
Hej Lolo.
Och hej alla som lyssnar. Det här är Mästerverken, din spion in i den klassiska musikens allra hemligaste rum. Eller egentligen är det ju inte så, för egentligen är det ju de mest kända verken vi tar upp.
Ja, nu har du ju krånglat till
det. Nu har jag krånglat till det igen. Här går vi igenom de kändaste och mest älskade klassiska verken. Eller hur?
Ja.
Idag så är det ju Elgars cellokonsert. Mm. Och den är en av världens mest älskade.
Verkligen så. Och en väldigt mörk, mustig konsert. Men också, det finns en slags desperation här. Väldigt gripande verk.
Mm. Jag vet inte om det har att göra med när den gjordes. Kanske.
Jo, men det är klart. Första världskriget är över. Året är 1990. Och hela Europa har ju gått igenom en katastrof fullständigt, och det är en generation av män som är borta, och Elgar skriver då sin cellokonsert som en slags klagosång över en förlorad värld.
När Elgar skriver det här 1919, han är 62 år då, och han är superkänd och superstor.
Mm.
Han är liksom Elgar med hela Storbritannien, och han är den mest kända brittiska tonsättaren också internationellt.
Oh ja. Han känner kungen Edvard den VII, han är adlad sedan 1904, och han har skrivit stora, stora hits. Tänk på Pomp and Circumstance.
Ja.
Han har skrivit Enigma-variationerna som är hans genombrottsverk 1899. Så ja, han är verkligen Elgar med hela Storbritannien.
Och hur mår han just nu, kan man ju undra?
Han är ju lite grann som Tchaikovsky. Han mår ju alltid lite dåligt,
ja, ja,
tycker jag. Alltså vi har att göra med en mycket känslig själ. Och det är ju det som gör honom till en sån underbar kompositör också, förstås. Fast nu är det ju värre än så. Och det har ju med hela det här läget efter kriget att göra. För han är ju akut deprimerad. Alltså, och desillusionerad, får man ju säga. Både på grund av kriget, hopplösheten som det ger, men kanske också av en gnagande känsla som har funnits på några år under ytan så där. Det är ju att tiden har sprungit ifrån honom, att hela det här romantiska tonspråket är på utdöende. Att,
ja, just det, det är inte det som är inne nu.
Nej, och att han då får känna av hur det är att kännas att vara ute liksom.
Men alltså, tänker du att det här då är som ett... Är det hans rekviem?
Ja, men det är väl inte helt fel att säga det. Alltså det är ju som ett rekviem. Det är ju en elegi över det som har gått förlorat i kriget.
Men om vi lyssnar från början. Elgars cellokonsert är ju i 4 satser.
Ja, oftast har ju solokonserter 3 satser. Men här, ja, han bryter ju mot den konventionen här. Han har mycket att säga helt enkelt. Men den här starten är ju också anslående i cellokonserten. För det börjar ju direkt i soloinstrumentet. Och det är ett instrumentalt recitativ. Recitativ är ju annars någonting som man förknippar mest med opera. Då,
just det, man talar och sjunger,
ja, exakt,
samtidigt på något sätt.
Just det, men det, lite grann kan man ju göra samma sak med ett instrument. Och här är det ju verkligen så. Det, här är någon som börjar med att berätta hur det känns.
Thank you.
Jag blev hooked av den här faktiskt.
Mm.
Alltså,
starten.
Ja, det är liksom, jag har något att säga. Alltså, eller, ja, jag vet inte, det är bara så ärligt.
Det är direkt in, det är inga onödiga krusiduller här direkt. Och det är också, den här starten har ju faktiskt en av Elgars vanligaste föredragsbeteckningar i partituret, för han har dille på att skriva nobilmente överallt.
Aha.
Som alltså betyder att musiken ska spelas nobelt.
Okej, vad betyder det då? Ädelt? Alltså ädelt, som någon sorts ridderlighet, eller vadå?
Det kan det väl vara. Han vill nog gärna vara lite ridderlig ibland. Men
här, mot alla damer.
Här är det nog snarare en slags respekt för känslorna. För den här uppriktigheten.
Just det, just det. Sen kommer väl det som du brukar kalla för huvudverken.
Ja.
Huvudverken.
Exakt.
Men sen kommer huvudtemat,
exakt.
Eller hur?
Exakt, och det befäster ju den här vemodiga stämningen i verket. Och det är ju liksom sjungande på något sätt, eller hur?
Jag tycker det är häftigt för att det är så, det är som en, på ett sätt som en vaggvisa.
Mm.
Och sen så pågår den bara, och så finns det också något oroande i det, tycker jag.
Ja, jo, visst. Väldigt tjusig musik faktiskt.
Ja. Han hade ju precis blivit opererad. Han hade tagit bort halsmandlarna.
Sent för det, måste
väldigt,
man säga.
Ja, väldigt sent. Han är 62.
Ja.
Men samma kväll som han kom hem från sjukhuset så ska han ha skrivit ner det här temat.
Mm.
Så vem vet? Alltså, tror du att han liksom vaknade upp där på sjukhuset och så hade han där...
Det är gunga. Ja, vad vet man? Alltså, det där är ju så intressant att alltid fundera på. Hur kommer idéer till oss? Hur kommer musikaliska idéer till en kompositör? Ja, men visst kan det vara så. Men det är också en väldigt viktig melodi för honom, för att den anknyter ju till någonting uppenbart väldigt personligt hos honom. Eftersom han långt senare, när han är döende, säger till en av sina vänner: "If you're walking on the Malvern Hills and hear that, don't be frightened, it's only me."
Aha.
Alltså att han går där och visslar på den här melodin.
Men han var ju inte så produktiv. Han skrev bara 2 solokonserter.
Det stämmer.
Och så skriver han dem för cello, en för cello och en för fiol, eller hur?
Ja, just det.
Inte piano eller något sådär, så som man kanske skulle kunnat vänta sig.
Exakt. Jag tror att han är väldigt inspirerad av Dvoraks cellokonsert. I alla fall så tillvida att han vill skriva en minst lika bra cellokonsert. Och det är ju det som han faktiskt gör.
Alltså han är lite triggad av...
Han triggas av Dvorak, och det gör han ganska ofta. Jag tycker det finns tydliga paralleller mellan Dvorak och Elgar faktiskt.
Okay.
På flera plan. Men det är klart, varför skriver han en cellokonsert? Ja, men det är väl det att han är stråkmusiker själv och att han är på mammas gata. För det är ju så idiomatiskt skrivet. Det är ju någon som tar vara på cellons möjligheter fullständigt. Det är ju... Man kan inte tänka sig att det här skulle kunna göras på ett bättre sätt.
Han
faktiskt
är hemma med det här instrumentet. Han vet hur man använder det på alla sätt.
Mm. Men sen är det ju så också. Det är ju anmärkningsvärt hur mycket han verkligen låter soloinstrumentet spela. Det är ju nästan Cellisten får ju spela nästan oavbrutet, ja. Så det är en tuff konsert på det sättet. Och det finns få partier där liksom hela orkestern hörs. Sen är det ju också på ett sätt lite otypiskt för Elgar, tycker jag, även om vi hör att det är Elgar naturligtvis. Men just det, i det faktum att det inte är så stora kontraster, utan vi är inne i en slags elegi hela tiden.
Det känns ju hudlöst.
Väldigt hudlöst. Mm.
Och här kommer sats två då?
Precis, som kommer direkt ur den föregående satsen.
Hur vet man vad som är andra satsen då?
Ja, men det står ju i partituret.
Det har han talat om, men är det bara därför?
Ja, du som lyssnar får ju lista ut det, men jag tror att man känner det faktiskt.
Ja.
Man känner ju ändå att det här är någonting nytt som händer. Solisten spelar ju både pizzicaton där och sen då...
Det är de här pling, pling.
Ja, det är precis.
Plånkandet.
Knäppningarna på strängarna. Ja. Sen så går det över mer och mer till ett motiv i snabba 16-delsnoter som är också ganska, jag tror är ganska svårspelat på det viset, hur man måste hålla reda på båda händerna eller koordinera båda händerna.
Mm. Vad roligt.
Ja, det är kul musik det här. Och det är roligt med de här snabba, de här 16-delsnoterna som verkligen nöter på. De nöter inte, men det är något frenetiskt. Ja, de jagar, exakt.
Den här musiken, den spelas ju för första gången den 27 oktober 1919.
Mm.
Och blir typ en flopp, eller?
Ja, det är ju konstigt med tanke på verkets ställning som en av de absolut bästa och kändaste cellokonserterna.
Ja.
Men ja, nej, det går inte så bra. Premiären är ett misslyckande, tycker Elgar själv. Han är väldigt besviken.
Mm.
Orkestern hade ju inte heller hunnit repa, måste man ju säga. Det var ju mycket annat som stod på programmet. Så det var en hel del som skulle hinnas med. Och det var inte Elgar själv som dirigerade.
För han är ju känd här, Elgar.
Ja, men, det är han.
Men det är klart, det här stycket är ju inte... Det är ju helt okänt.
Det är ju helt okänt, och vi har inte fått det där nödvändiga perspektivet som vi behöver för att märka att det här är en av världens bästa cellokonserter.
Det är ju först på 60-talet som det här stycket blir den här supersuccén som det är idag.
Precis, det är ju, andra cellister har ju spelat det har funnits där på repertoaren, men plötsligt kommer Jacqueline Dupré in i bilden, den brittiska cellisten, och det blir en oerhörd succé när hon gör sin inspelning 1965. det är många som upptäcker den här musiken då, och det blir en kärlekshistoria med Elgars cellokonsert som inleds och som har väldigt mycket med Jacqueline Dupré att göra faktiskt.
Just det. Och det är den musiken som vi hör idag också, eller hur?
Ja, det är hennes inspelning tillsammans med London Symphony Orchestra och Sir John Barbirolli, som för övrigt var cellist i London Symphony Orchestra vid uruppförandet.
Just det. Och den är fortfarande bäst, den här inspelningen.
Den är ju det, alltså det där med bäst, men den är...
Ja, men,
den har ändå allt, och den har den totala hängivenheten som är någonting väldigt, väldigt speciellt här faktiskt.
Hon är en så otroligt häftig musiker. Mm. Och hon åker ju över hela världen och spelar den också.
Ja, det blir ju som hennes konsert på något sätt faktiskt. Hennes paradnummer. Och alla vill ju höra den med henne. Så att hon har ju ingen val på något sätt.
Men det är också så sorgligt, för att hon dör ju väldigt ung. Alltså hon är bara 26 år när hon börjar tappa känseln i fingrarna. Mm. Och tappa kontrollen över spelet. Hon kan inte hålla, ja, vilken fruktansvärd mardröm. Mm. Hon kan inte hålla stråken, hon kan inte beräkna tyngden i stråken och sånt där. Och så diagnostiseras hon då med MS. Och när hon är 28 så gör hon sin sista konsert. Och dör när hon är 42, 1987.
Väldigt, väldigt tragiskt.
Ja.
Hennes öde blir ju på något sätt sammanflätat med den här konserten.
Mm. Well, I heard it on the radio when I was very small, when I was 4. And although I don't remember the sound at all, I liked it so much, apparently, that I asked my mother to give me the thing that made that sound. And she did. She gave me a big, big cello.
Hon var ju ett underbarn. Mm. Hon vann tävlingen, hon var 11, hon debuterade vid 16, och snart så spelade hon typ överallt med de största orkestrarna. Gifte sig jätteung med... Daniel Barenboim, pianist och dirigent. Och de blev typ inom den klassiska musiken ett sånt där coolt par som åkte runt. Ja, men lite
Beatles.
Det
finns många coola filmreportagebilder med dem.
Oh, this is incredibly funny. A frog he went to court in.
Och när de också håller på och skojar med musiken och bara, de har bara kul.
Mm, det känns så.
Ja, men vad är det som är speciellt med hennes sätt att spela då? Vad är det som, alltså, det är ändå märkligt. Folk är ganska överens om att det här är det bästa sättet som den här konserten har spelats på.
Det är väl för att Jacqueline Dupré så till 100% identifierar sig med den här musiken. Det, när jag hör på hennes inspelning så låter det ju som att hon har skrivit den här musiken. Och det är kanske då för att jag kopplar ihop det lite grann med hennes öde förstås. Men hon ger sig hän, det är inget skyddsnät. Hon bara ger hjärnet i den här musiken.
Det är väl drömmen att kunna göra så. Hon fick kritik för att hon spelade grabbigt tydligen, eller okvinnligt. Du vet, satt och bresa med benen, ja, eller att hon inte liksom var tillräckligt... Mm. Att hon var ju vacker, men att hon inte brydde sig om sitt utseende medan hon spelade.
Nej, visst. Nej, det är klart att hon är en pionjär på det sättet. Hon går ju i bräschen för kvinnliga musiker som är musiker och inte spelar med i några slags förväntningar om hur de ska se ut och allt det där. Framför allt så är hon ju 100% närvarande i musicerandet, och då är man ju inte alltid, då gör man ju sig inte till
nej.
För någon.
Liksom. Nej, man sitter inte och försöker vara söt, eller man håller inte tillbaka.
Nej, absolut inte. Och det kanske var provocerande för somliga.
Mm. Nu har vi satt tre här. Adagiot.
Mm. Som ju fortsätter i det här väldigt avskalade uttrycket som är typiskt för konserten. Det är ju, här är ju bland det mest inåtvända men också stillsamma som vi har som vi hör i den här konserten.
Thank you. Men alltså jag tycker att det är någonting med det här verket. Mm. Att det är så här flämtningar på något
ja,
sätt.
Ja.
Det stoppar. Det är som ja. Att nej men nu väntar vi lite.
Ja visst, och slutet av fraserna är nästan som viskningar ja. På något sätt.
Ja, eller suckar.
Suckar eller ja. Absolut, det är väldigt intimt i alla fall. Och orkestern är ju återigen väldigt, väldigt diskret i hur den ackompanjerar bara allt ljus på solisten.
Det är som att, att det känns rätt modernt, tycker jag.
Mm. Jo, men det är väl så när man lyckas ge ton åt känslor som Elgar gör. Det finns ju en emotionell direkthet i den här musiken. Det är alltid sådär, jag har en sån känsla i alla fall med mästerverk överhuvudtaget, att det träffar mig på ett sånt sätt att musiken ger mig tröst, att den säger till mig, du är inte ensam Johan, det finns andra som har gått igenom det här, och då får man det här som är så speciellt av någon slags större sammanhang, man känner en connection med någon som i och för sig har varit död sedan 1934, men
det spelar ingen
det
roll.
Spelar då ingen roll.
När han skriver den här musiken, Elgar, så har man precis kommit på hur man kan spela in musik. Och liksom, den har precis kommit, alltså det första, ja. Under det första gången som liksom musik kan komma in till folk i deras radioapparater hemma och
otroligt.
Sådär.
Och att vi kan faktiskt uppleva Edvard Elgar som dirigent av sin egen musik som vi faktiskt kan göra. Och att han var själv så pass teknikintresserad. Han haffade ju... Ja, lite grann så. Han gick ju på de här möjligheterna väldigt snabbt att kunna spela in sin musik. Så det finns ju till och med bilder där man ser honom och en cellist som heter Beatrice Harrison framför ett sånt här inspelningshorn före det fanns mikrofoner.
Inspelningshorn?
Alla sitter väldigt nära det här hornet för annars skulle man inte kunna fånga ljudet. Alltså det är underbara bilder det där. Och underbart att man kan lyssna på det dessutom.
Det här är Beatrice Harrison. Alltså.
Ja, en resa i tiden. Alltså första inspelningen av Elgars cellokonsert 1920.
Wow.
Ja.
Med tratt. Alltså, vad händer med musikvärlden när det blir så här? Det måste ju ha hänt jättemycket.
Ja, herregud. Ja. Liksom man kan få det direkt in i sitt hem.
Lite sprakigt i och för sig.
Men... Ja, men tänk vad snabbt det går de här åren att förfina inspelningsteknik. Ja, men vi kan inte föreställa oss 1900-talets musikhistoria utan inspelad musik faktiskt.
Just det. Och ett av de allra viktigaste skivbolagen fanns i England, eller hur?
Ja, det är ju det som är His Master's Voice, HMV eller också EMI. Det är ju delar av samma koncern, alltid lika förvirrande.
Hur det här med hunden.
Ihop. Det med hunden, just det. Och tratten.
Hunden och tratten.
Exakt den bilden. Så är det.
Just det, vi kan väl tipsa samtidigt om ett väldigt spännande program som P2 Musikhistoria har gjort om Beatrice Harrison. Det heter Cellisten och den omöjliga inspelningen av just den här konserten.
Ja, det är väldigt spännande. Så här börjar finalen. Det är ju lite grann som att orkestern återvänder här. Man blir nästan chockad.
Mm.
The comeback of the orchestra.
Ja, verkligen.
Liksom så. Och det är stora gester och lite mer romantiskt på ett sätt än vad vi har hört tidigare.
Ja, verkligen. Det här verket blir ju hans sista stora verk.
Ja.
Han lever ju 15 år till. Men han skriver inget mer, va?
Nej, precis. Och det finns ju mycket förstämning. Det här verket är präglat av första världskriget. Men vi ska inte glömma bort också hustruns sjukdom och död som sammanfaller med cellokonserten.
Alice,
ja. Och efter det så han har ju sagt något i stil med att det sen inte kändes lika... Ja, han har inte samma fick inte samma ingång i musik efter hennes död.
Just det.
Att det var svårt helt enkelt att komponera efter det.
För att hon hade ju stött honom ända sedan han var väldigt ung och väldigt oförstådd.
Mm.
Och liksom bara trott på hans musik.
Exakt, när han själv inte alltid gjorde det, för han hade dåligt självförtroende. Hon var den där kvinnan bakom honom som pushade på också.
Mm.
Han behövde hennes radar, tror jag man kan säga.
Och när han skriver det här så är ju hon sjuk i cancer, eller
just
hur?
Just det, precis.
Så att hon lever fortfarande, men hon är ju förmodligen, alltså jag tror att han vet vartåt det barkar.
Ja, så det tror jag också är, som sagt, det är inte allt för spekulativt kanske att tro att det också spelar in mycket i cellokonserten.
Mm.
Och det här blir ju på det viset liksom finalen på Elgars tonsättarskap också.
Mm. Hur slutar hela konserten då?
Ja, alltså han har ju en, som vi vet, den här fantastiska inledningen som vi alla älskar så mycket, som är så omedelbar, det här recitativet för cellon, och det tar han tillbaks precis innan han knyter ihop säcken, så kommer det tillbaks och vi kan väl höra hur han avslutar det här.
Det var ett riktigt slut.
Ja, nu är precis. Man är glad när man förstår att det är färdigt. Liksom.
Ja.
Punkt.
Punkt.
Ja.
Och det är punkt för det här programmet också.
Ja.
Tack Johan.
Tack Lolo.
Producent är Jonna Spik. Och du får jättegärna gå in i Sveriges Radios app och följa Mästerverken där.
Hur är det man gör nu?
Ja, hur är det man gör? Man går in i appen, man letar upp Mästerverken, man klickar på hjärtat och aktiverar pushnotiser.
Ja.
Så får ni veta när det kommer nya avsnitt. Ha det så bra till nästa gång. Hej!
Hej då!